Så ska vi se då. Ja, dagens evangelietext det hämtar ifrån Lukas 3:1-15, men jag ska läsa dem i omgångar faktiskt. Och vi börjar. Ja. Där kommer man. I kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes landsförste i Galileen, hans bror Filippus i Eturén och Trachonitius landet och Lysanias i Abilene. Och när Hannas och Kaifas var överste präster, då kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Herre, vi tackar dig för ditt ord och vi ber att du ska tala rakt in i våra liv. Amen. I president Obamas 8:e regeringsår, när Putin var president i Ryssland, Merkel var förbundskansler i Tyskland, Lars Løkke Rasmussen var statsminister i Danmark och Stefan Löfven i Sverige och Ante Jacklén var ärkebiskop, då kom Guds ord till. Ja, så kanske någon skulle beskrivit det. Så skulle Lukas beskrivit något som har hänt inte så långt tillbaks i vår tid. För det är ju alltså så att kristen tro handlar inte om något som hände för länge, länge sedan, någon gång långt borta. Utan det handlar liksom om att Gud faktiskt bryter in i vår historia. Att Herren själv bryter in i vår historia. Och idag ska vi tala om vad som hände i den romerske kejsaren Tiberius 15:e regeringsår mellan 19 augusti år 28 till 18 augusti år 29. Någonstans där. Och texten börjar med att Lukas beskriver 7 olika makthavare runt om i Israel och dess omgivning. Och de fanns i sina palats. De var omgivna av många människor, stora rikedomar. Det var uppsatta människor. Det var människor som hade en egen maktsfär, som var övertygad om att allt det viktiga som händer, det händer runt omkring i mitt rike, runt omkring mig. Men när Herren skriver historia, när Herren bryter in i vår historia, så är det inte hos ärkebiskopen i Jerusalem eller hos Barak Tiberius i Washington eller hos i domkyrkan någonstans som inte fanns på den tiden, utan det han gör, det var han bröt in i en öken hos Johannes Zacharisson, långt borta från all ära och renlighet. Och dit strömmar kanske 500 000 människor ut i öknen för att bekänna sina synder och för att höra på honom och för att bli döpta av honom. När Gud bryter in så gör han det väldigt ofta på udda platser. Den här boken som jag har skrivit som heter Kraftfulla rötter som ger hopp. Där berättar jag om hur Sverige som land på knappt 2 mansåldrar reste sig upp ifrån att vara ett av världens fattigaste länder till att bli ett av de rikaste. Och den avgörande faktorn, det var faktiskt folkväckelsen. Men vet du var den här klassresan började? Vet du var resan började ifrån att vara ett av de fattigaste länderna i världen till att beta de rikaste? Jo, de börjar på en loge på bondvischan i en by norr om Piteå. Mitt ute i lappländska ödemarken med 20 mil till närmsta landsväg. I Gullastgruvs herrgård mitt i mörkaste Småland. Och i dyngan, fattigdomen och superiet i en liten by utanför Hörby, Skåne. Där och på några platser till började liksom Sveriges resa. Och så läste vi texten, då kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Vi kan inte bestämma oss för att nu ska människor komma till tro eller nu ska det bli väckelse. Vi kan inte skapa en andlig rörelse. Utan allt andligt skeende börjar med att Guds ord träffar en människa. Och det är så fascinerande att jobba som präst, som pastor som jag har gjort en massa år. Att veta, liksom, att se på människor ibland och säga att det var det där alfakursen. Det var den där predikan. Det var det där kunskapens ordet som förändrade den människans liv. För det är faktiskt Guds ord som förändrar. Det är Gud själv som bryter in med sin härlighet in i en människas liv och utmanar en människa. Och när en människa säger ja till Guds ord, då händer det någonting. Det är ganska intressant hur apostlärningarna gång på gång säger så här. Den säger inte att pastorn hade framgång. Eller församlingen hade framgång. Inte ens står det står att Gud hade framgång. Men det står att Guds ord hade framgång. Det återkommer gång på gång i apostlärningarna. Och det är just vad som står här. Guds ord kom till Zakarias son. Johannes i öknen. Vi kan bygga verksamhet, kyrkor och katedraler. Men Guds härlighet, Guds rike kan vi inte bygga. Utan det bygger på att Herrens ord uppenbarar sig för oss. Att Gud själv får tala in i vår historia. Martin Luther sa så här. Tro är att ingenting förstå, ingenting veta och inget förmå. Och jag gillade inte alls den där meningen när jag var ung. För jag ville vinna världen och förändra världen. Men jag har förstått att så är det. Och det sköna med det är att det ligger inte på mig utan det är Gud själv som bryter in i vår tid. Och vi kan säga ja och nej till hans tilltal. Ja, du kom alla bilderna på en gång. Okej. Ja, så är det. Per Brandell. Kanske inte många vet vem han var. Han var en gladlynt, engagerad ledarpersonlighet som växte upp i ett varmt kristet hem i en by utanför Piteå. När hans pappa dog så fick han lämna gården och bli bonddräng. Och han var ledartyp. Han festade ganska mycket med brännvinsfester och danstillställningar och det ena med det andra. Men en dag när han och hans kompisar är här på en loge, antagligen den logen som jag visar, så drabbar Guds ande honom där på dansgolvet. Och han säger till musiken, stäng ner. Och så ställer han sig och predikar för sig själv och för sina kompisar på dansgolvet. Och ett antal människor, unga människor, böjer knä. Och så startar en väckelse. Den väckelsen spred sig norrut så småningom och söderut. Och han hade inga pengar själv, men en kyrkoherde såg till att han kunde läsa till präst. Och han hamnade så småningom i Nora kyrka. Och Nora kyrka, det är inte Nora i Närke, utan det är Nora som ligger norr om Höga Kustenbron. Och den kyrkan fyllde han söndag efter söndag med 2000 människor som strömmade dit från hela regionen, från flera landskap, för att få höra denne väckelsepräst tala. Och det intressanta är att fortfarande 200 år efter han verkade så är det religionssociologer som har konstaterat att man kan fortfarande se ett bibelbälte som sträcker sig från Höga Kustenbron hela vägen, om det är 85 mil ända upp till Fredriksröset. Och ytterst kan man spåra det bibelbältet bak för 200 år sedan till en persons som hörde Guds ord och som gav ett gensvar till det. Ganska mäktigt. Och han och några till, några få beskriver jag faktiskt i min bok, som bar så att säga väckelsens DNA-kod inom sig. Som sen bröt ut 10, 20, 30 år senare över hela landet. Men de hade det i liten skala innan. Men jag vet ju att det här är en väckelsebygd. Och för 1875-76 någon gång i en lada, inte så långt ifrån det som nu är Frölunda torg. Där upplevde då en festprisse, slagskämpe, bonde Guds ords tilltal in i sitt liv. Som ledde till att den här bygden förvandlades. Att den här församlingen och två andra församlingar, frikyrkoförsamlingar, startade. I missionskyrkans minneskrift så skrev Stig Utter så här. Men så kom de andliga väckelserna under 1870- och 80-talet. Och dessa fick ett oerhört starkt grepp i bygden. Det fanns inte en gård utan att någon i familjen var berörd av den väckelse som gick fram över bygden. Detta hade till följd att spritmissbruk och allt annat som är förknippat med detta försvann. Och hela samhället fick genom Guds nåd se fram emot nya tider. Det synliga redskapet för dessa väckelser var en man som allmänt gick under namnet Lars på Tofta. Lars Edvard Johansson. Och så är det så här. Att när Guds ord drabbar en människa, oavsett om det var Lars på Tofta eller Per Brandell eller Johannes Döparen. Oavsett om det här ordet kommer till att det är Guds skaparord när han skapar världen. Eller om det kommer genom en ängel, eller det kommer genom profetiskt budskap, eller att det kommer genom Guds ord. Eller att bara den helige ande säger ett ord in i ditt vardagsliv. När en människa säger sitt ja och bejakar Guds ord, då händer det någonting. För det är så Herren verkar i vår värld. Guds ord är alltså fyllda med energi, med skaparkraft. Och när vi hör Guds ord och gör i enlighet med dem, så skapas det någonting också. Det gjorde Johannes Döparen, och nu ska vi fortsätta i texten. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Som det så skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Varje dag ska fyllas och alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa nu till folket som kom ut för att döpas av honom, huggormsyngel, vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen och börja inte säga inom er, vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt i roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade dem, den som har två tuniker ska dela med sig till den som ingen har. Och den som har mat ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom för att bli döpta och de frågade honom, mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem, kräv inte mer än vad som är bestämt. Även soldater frågade honom, och vad ska vi göra? Han svarade dem, pressa inte pengar från någon med våld eller lögn. Utan nöjer med lön. Folket gick därifrån i förväntan. Och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Johannes svarade dem allesammans. Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Johannes döparen, han var inte stylad. Han var inte mediatränad. Han la inte ut sina profetiska ord på Facebook eller Twitter. Med sina kamelhårskläder och sin gräshoppsdiet så kanske han inte var så charmerande direkt. Istället var han nästan så otillgänglig man kunde vara. Och så erbjöd han människorna syndernas förlåtelse. Hur attraktivt låter det på en skala 1-10? Och faktum är att när de här Brandell och de här andra väckelseprästerna som jag nämner om i den här boken. Som hade väckelsens DNA-kod inom sig. Så sa de ungefär samma sak. De sa att varje människa ska en dag stå till svars inför den Gud som har skapat henne. Och den guden ska döma världen. Och så uppmanar de människor att vända om. Varför strömmade det tusentals människor till kyrkorna där de här väckelseprästerna predikade? Varför strömmade det hundratusentals judar ut i öknen, in the middle of nowhere, för att få höra Johannes döparen säga, ni är lika onda som huggormsyngel, vänd om. Även om en sån hälsning inte alls verkar lockande, så tycks människor på något sätt känna igen när det är Gud som talar. Därför Guds helighet inte bara skrämmande utan också tilldragande. Det finns ett latinskt uttryck som heter tremendum et fascinosum, som på svenska kan översättas med den skrämmande fascinationen. Och den beskriver ganska bra en människas upplevelse inför att mötet med en helig Gud. Å ena sidan så darrar en människa. För hon läser Bibeln, får du se att alla som möter Gud, eller till och med möter Herrens ängel, de darrar. Det var någon som sa så här, på änglarnas fortbildningskurser får de lära sig att ni ska alltid börja med när ni kommer och pratar med en människa. Frukta inte, säg så. Men det är så här, varje gång en människa möter på något sätt, får ett möte med den helige guden, så känner man, vem är jag? Jag kan inte bestå inför den här guden. Och samtidigt så ser man en skönhet, en strålglans, en härlighet som man aldrig tidigare har sett, så att man är så fascinerad på en gång. Och just den här blandningen, den skrämmande fascinationen, det går igen i berättelser både från människor i väckelsetider, men också ifrån Bibeln. Du kan läsa om Jakob och Moses och Jesaja, Jeremia, Petrus, Paulus, som allesammans hade ett möte med denne helige Gud. Och en människa är inte stor när hon möter den helige guden. Hon är inte stor då. Hon känner att jag förgås till och med. Men när en människa är det läget att man ser sitt liv som det verkligen är inför en helig Gud, då börjar hon se på andra saker. Någon har sagt så här att så länge det finns andra alternativ så är Jesus inget alternativ. Men när en människa begriper vem hon är inför helig Gud, då framstår helt plötsligt korset, har det så ja. Då framstår helt plötsligt korset som den enda lösningen, den enda vägen. Ingen människa vill egentligen bli omvänd. Ingen människa vill lämna sin egen väg. Men när Guds ord talas ut rent och klart, då känner människor igen när det är ordet. Känner igen människor igen Herren. En sann predikant, en profet, kommer att vara älskad och hatad på en gång. Kommer att vara hyllad och motarbetad. Så var det med Johannes Döparen, vet du. Jag brukar säga så här. Att kristendom är världens enklaste religion. För det handlar egentligen om att ta emot Guds kärlek genom Jesus Kristus in i ditt liv så du kan älska dig själv. Och så ge sen den kärleken vidare till världen. Så enkelt är det. Sen kan man hålla på hela sitt liv och forska, och man kan aldrig bara ana början på Gud. Men vet du, samtidigt är kristendomen den svåraste av alla religioner som finns i hela världen. Vet du varför? Jo, andra religioner, de kan hålla hela världsdelar och hela regioner och länder i schack i många hundra år. Men vet du, levande kristendom tenderar att falna redan efter ett par generationer. Vet du varför? Jo, levande kristendom bygger på att människor, enskilda människor i varje tid, varje generation, får en kärleksrelation med Jesus. Och den kan jag inte tvinga på någon. Jag kan inte lära ut den. Jag kan inte forcera fram den. Utan varje människa måste själv liksom utifrån mötet med en helig Gud. Och förstå beroendet av hans nåd och hans förlåtelse. Måste själv på något sätt ta den till sig. Just därför att kristendomen tenderar gång på gång bara efter ett par generationer och falna. Därför behöver Gud gång på gång sända profeter, sända förnyelserörelser som för människor tillbaks till närheten till honom. Du kan läsa det gamla testamentet, du kan läsa nya testamentet, du kan läsa kyrkohistorien, och det är samma sak. Men de som har fått den här kärleksrelationen med Herren, de har fått det kanske efter en lång tid av kamp. De här prästerna jag beskriver i den här boken, de hade en kämpa. Gick igenom en otrolig kamp, och även den här Lars på Tofta gjorde det, berättas det, innan han kom fram till och begrep nåden. Men när den människan som får ta på nåden efter att ha förstått att det finns ingenting i mig som står pall när jag möter en helig Gud, jag är på väg att gå evigt förlorad, men när jag får tag på att Jesus dog i mitt ställe bara på grund av att hans nåd, då föds det en kärlek till Jesus. Och då vet du, då får jag inte Jesus som en liten hobby Jesus som jag tar fram och ber en liten skvätt till på kvällen. Utan han är i centrum i mitt liv. Det är det handlar om. Och så kunde vi se då i Sverige, om du läser svensk väckelsehistoria, så kan du läsa om hur enskilda människor i tusental, liksom när man kom igenom och fick ta på nåden, så reste Gud upp deras självbild, deras självkänsla, så de slutade supa, de slutade så sin fru och sina barn, de slutade spela bort sina pengar och de fick mat på bordet. Och det kunde hända ibland över en natt när de väl fick ta på nåden. Guds nåd. Att tala om omvändelse, det är inget framgångsrecept eller en speciell metod, utan det beskriver en andlig verklighet. En syndig människas enda möjlighet att leva sitt liv i gemenskap med en helig och rättfärdig och allsmäktig Gud. Och därför finns det en verkligheten bakom orden helighet, synd, omvändelse, förkrosselse, nåd, tacksamhet, bön och väckelse hänger samman. Jag vet inte om du har hört talas om världens största församling i Sydkorea med en pastor som heter Jong Gi-cho. Jag hörde honom predika en gång. Han var lite kul att höra. Han predikade på asiatiskt sätt. Så här liksom var det. Men han byggde alltså upp en församling i ett armétält som blev alltså 800 000 aktiva medlemmar. Och så skriver han i en bok så här. Där han beskriver att det är kraftfull bön. När en bedjare har lärt sig att be kraftfull bön. Det är liksom hemligheten till den här väckelsen man har upplevt. Och så läser jag innantill från en bok. Om vi vandrar i en högmodig ande står Gud emot oss. När vi närmar oss honom i bön. Och om vi är förkrossade och botfärdiga inför honom ger han oss mer nåd. Framgång baseras på Guds nåd. Vi kan inte göra någonting framgångsrikt av egen förtjänst. Men genom hans stora gudomliga nåd kan vi göra allt. Vad vi behöver för att bli framgångsrika är mer nåd. Och hur får vi mer nåd? Vi får det genom att vara förkrossade i ödmjukhet inför Gud. Läxan om förkrosselse är inte populär idag. Folk vill bara veta hur man blir framgångsrik. Nåväl, jag har lärt mig att framgång inte kommer genom att lära sig lätta formler och principer. Vi måste lära oss förkrosselsens hemlighet, vilken ger oss mer nåd. Det är nåd som garanterar mest framgång för oss. Det han säger, skulle de här väckelseprästerna kunna säga samma sak, eller Carl Olof Rosenius som var väckelsens landsfader på 1800-talet, samma ord. Att leva i en kärleksrelation med Gud innebär att varje dag vara beroende av nåd. Att varje dag spegla sitt liv mot Guds helighet och begripa att Gud släpper inte in en enda människa i himmelriket. Ja, en. Jesus Kristus. Och bara genom att vi gömmer oss i honom, bara genom att vi förenas med honom, kan vi ha kontakt med en helig Gud. Och det här handlar om, det här kallas för omvändelse, att vända sig bort ifrån sin tron på sig själv, att jag kan fixa allting och lita på att det är Herren som kan göra det och har gjort det. Vanliga svenskar i 10 000-tal upplevde att deras samvete dömde dem och de upplevde skuldkänslor när de speglade sitt liv mot Guds sanning. Jag vet att i vårt terapeutiska samhälle så talar man inte om synd och skuld, men desto mer av ångest och nevroser och depressioner. Men i många fall är det faktiskt samma sak. Nämligen människans upplevelse av sin ofullkomlighet i tillvaron. Och lyssna nu, jag säger inte all. Men jag säger väldigt mycket av den psykiska ohälsan som människor upplever i vår tid. Handlar faktiskt precis om det som man predikar om på väckelsetiden. Nämligen att det finns en Gud genom Jesu offer på Golgota, så är Gud den enda som kan lösa mig från verklig skuld och skam och mindervärdig känslor. Allt annat är bara liksom kosmetika. Och jag tror att Den här boken jag har skrivit är inte vad ska jag säga, kritisk mot terapi, men den är kritisk mot att kristenheten har lämnat bort själavården till terapeuter. Det är det. Och vi behöver tro mer på vad vi tror på. När Johannes döparen så småningom sattes i fängelse, så var han ju undrande när han hörde vad som hände med Jesus. Och så frågade han Jesus via en budbärare: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Och Jesus berätta vad ni ser och hör, att lama börjar gå, blinda får sin syn och så vidare. Och så slutar Jesus med att säga så här. Han slutar med att säga: salig är den som inte tar anstöt av mig. För det är faktiskt så att varje gång Jesus presenteras för en människa så kan jag säga ja eller nej. En del kan svära och förbanna och säga: jag vill inte ha med Jesus att göra. Annars kanske det är väldigt artigt och fint. Man drar sig undan, man smyger undan. Men ja eller nej är det hela tiden. Och det är inte bara en människa som kan göra det, utan en församling kan göra det. Ett samhälle kan göra det. Ett land kan göra det. En världsdel kan också göra det. Så sitt ja eller nej till Kristus. Och vet du, Romarbrevet 1, läs gärna det. Det talas det om att de som väljer att inte ära Gud för den han är, att de inte tar emot Herren, de säger Gud så här till: han överlämnade dem åt synd. Han utlämnade dem, står det. Eller i gammal översättning, han prisgav dem. Han sa så att: vill ni inte ha med mig att göra? Jag menar, jag kommer inte att tvinga på min vilja på er. Utan jag har gett dig en fri vilja. Du har en eget liv att ta ansvar för. Vill du inte ha med mig att göra, så varsågod. Du ska få synda hur mycket du vill. Och det är till och med så att Gud plockar bort de spärrar som finns, så att de kan få synda precis hur mycket de vill. Och du har säkert hört, läst om berättelsen i Lukas 15. Om den förlorade sonen. Fadern gav honom det orimliga. Att få ut arvet medan pappan fortfarande levde. Och sonen, han tog allt han kunde. Och han fick helt frihet. Och han levde loppan fullt ut. I synd och omoral. Och så småningom så slutade som det alltid kommer att sluta. Nämligen i förnedring. Och då, när han satt där bland grisarna, då står det i Bibeln att han kom till besinning. Eller i grundtexten står det: då kom han till sig själv. Då plötsligt blev han tillgänglig och begrep på något sätt vem fadern var. Och han började gå hemåt och han upptäckte något han aldrig hade kunnat ana. Jag har en man som var med i min församling i Halmstad. Han berättade att när han var 9 år så lämnade han kontakten med Gud. Och så levde han sitt liv och klarade sig ganska bra ett tag. Men när han var 59 så mådde han riktigt dåligt. Han var psykisk ohälsa. Han gick omkring på gatorna. Han var hemlös. Han funderade på att dö i en snödriva. Men bland annat då genom det arbetet vi hade i vår kyrka och genom ekumeniska nattcaféet så kom han till tro. Och denne mannen vid 59 års ålder kom till tro. Han berättade att under 50 år var det stängt. Jag var inte intresserad överhuvudtaget. Jag var inte mottaglig. Och den här mannen, han blev så småningom en evangelist som var ute varje lördag natt i många år på gatorna i Halmstad och pratade. Men just det här att Bibel och kyrkohistorien låter oss förstå att det finns en sökningstid. En människa får höra Guds ord, får möta Guds ord, och vi kan säga ja och vi kan säga nej. Och säger vi nej, vi vet inte när vår nästa sökningstid kommer. För honom tog det 50 år. Och så är det inte bara med enskilda människor, utan så är det också med både församlingar och gemenskaper och länder. Det är väldigt tydligt att se det, hur kristendomens centrum har flyttat sig med väckelse som följd. Eller flyttat, men det flyttar sig hela tiden, ska jag säga, förlåt. Först i Mellersta Östern, mindre Asien, Europa, Nordamerika, och idag går väckelsen fram i Asien och Afrika och Sydamerika som aldrig förr. Men Guds ande rör sig hela tiden. När andra, tredje, fjärde generationen av väckelsens barn börjar få smak på syndalivet, då sänder Herren profeter som varnar. Men struntar man i varningen så säger Herren okej. Ske med dig som ni själva vill. Och så utlämnar han till och med ett helt land åt att få synda så mycket de vill. Och i västvärlden och i USA så ser vi två världsdelar som jag förstår där Gud har sagt, ske med er som ni själva vill. Vi ser en sekularisering som går på i rekordtakt. Internationella företag erbjuder obegränsad tillgång till dopaminhöjande upplevelser som skräpmat, skönhetsmedel, skönhetsoperationer, kosttillskott, porr, våldsvideo och så vidare. Och företagarna skyr inga liksom medel, bara de kan tjäna pengar. Människor kan få förnedra sig hur mycket som helst, bara man kan tjäna pengar. Och så får människan som tar del av de här upplevelserna en dopaminkick som varar väldigt kort och så blir det ännu tommare efteråt, så måste man ha en ännu starkare kick nästa gång. När de första kristna predikade evangeliet i Romarriket så framstod det som de tyckte romare, det finns flera texter från den tiden som säger att det var framstod som löjligt, värdelöst, det är barnsligt, det går inte att tro. På samma sätt var det innan väckelse. Det fanns inget som tydde att Sverige några årtionden senare skulle börja resa sig upp ur sin förnedring. Utan det är Gud som sände väckelse. Och jag ska sluta med att beskriva så här. För att det ska bli en skogsbrand behövs det två faktorer. Dels brinnande eld. Men det räcker inte om det finns ett antal brinnande eldar i en skog. Om marken är våt så blir det ingen skogsbrand ändå. Utan det måste ske någonting med marken också. Marken måste vara torr för det ska kunna ske. Och för att det ska bli väckelse så dels behövs det människor som är brinnande i anden som vi sjunger i första sången. Dels behövs det människor och Romarbrevet 12 och 11 talas om det. Att vi ska, som är brinnande i anden och som ber om och lever i väckelse. Men det måste hända någonting utanför den kristna kyrkan också för det ska bli väckelse. Så att de är möjligt, som är mottagliga för att ta emot evangeliet. Inom anonyma alkoholister så pratar man om att en människa måste supa färdigt först innan man är tillgänglig för behandling. Och man skulle kunna säga så här, lik den förlorade sonen. Så måste ett antal människor synda färdigt också innan man är tillgänglig för att ta emot nåden. Och jag har jobbat i den kristna församlingen i över 4 decennier. Och när jag började jobba så var det ganska lätt, förhållandevis lätt, att få med barn och ungdomar och andra in i kyrkans verksamhet och vidare in i församlingen. Däremot var det ganska svårt att se hur vuxna människor kom till tro. Det är min upplevelse. Idag så är det tvärtom, upplever jag. Det finns många församlingar, väldigt många som brottas med att det är svårt med barn- och ungdomsarbetet. Därför att den här världens krafter är så starka. Medan vi idag ser allt fler människor som är 20, 30, 40, 50, 60, 70 år som har kraschat sitt liv. Med alkohol eller för mycket jobb eller bränt ut sig eller knäckt en massa relationer eller något annat. Så man har kommit att man har liksom syndat färdigt. Och jag säger så här. Jag tror att vi kommer att få se allt fler enskilda människor i Sverige idag som har syndat färdigt. Som är mottagliga för nåden, mottagliga för evangeliet. Men jag tror inte att Sverige har syndat färdigt än. Jag tror att sekularisering kommer att bli ännu värre. Jag tror att de nyokulta rörelserna kommer att bli ännu värre. Ända tills människan, hela landet är redo. Men oavsett vilken tid vi lever i, så uppmanas vi kristna att vara brinnande i anden. Jag läste en bok som kom ut på 70-talet, skriven av en biskop i den tanzanianska kyrkan som berättade om hur väckelsen i Östafrika som hade varit i 30 år, hur den börjar med en kristen människa som fick möta den helige guden och begrep sitt liv på ett nytt sätt. Och hur den väckelsen hade varit i 30 år. Men den här mannen, Festo Kivengere, biskopen som blev så småningom mördad under Idi Amins regim i Uganda, han sa så här: om du tycker att din kyrka håller på att förtorka, så pekar jag inte finger mot den, utan fråga dig istället: har jag liv, har jag fullhet? Och det är lika sant som det är idag. Herre, jag tackar dig. Jag tackar dig för att du är full av nåd och barmhärtighet. Men du är också en helig och rättfärdig Gud. Hjälp oss att lära känna dig för den som du verkligen är.